Så om ni har era biblar med er får ni gärna slå upp till första Korinthierbrevet kapitel 4. Vi ska läsa från vers 14 ända ner till vers 21. Första Korinthierbrevet kapitel 4, vers 14 till 21. Följ med era biblar med när jag läser. Jag skriver inte det här för att få er att skämmas, utan för att förmana er som mina älskade barn. För även om ni skulle ha tiotusentals uppfostrare i Kristus, så har ni ändå inte många fäder. Det var jag som i Kristus Jesus födde er till liv genom evangeliet. Därför ber jag, bli mina efterföljare. Just därför har jag sänt er Timoteus, mitt älskade och trofasta barn i Herren. Han ska påminna er om mina vägar i Kristus Jesus, det jag lär ut i alla församlingar, överallt. Några har blivit självsäkra, för de tror att jag inte ska komma till er. Men jag kommer snart till er, om Herren vill. Och då får jag veta hur det är, inte med orden, utan med kraften hos dem som är uppblåsta. Guds rike består inte i ord, utan i kraft. Vad vill ni? Ska jag komma till er med riset eller med kärlek och en mild ande? Amen. Så vi har kommit till den sista delen av kapitel 4. Det är den sista delen som jag ska dela upp på två gånger. Av denna första del av första Korinthierbrevet. Paulus tillrättavisning av korintiernas problem. Problem i församlingen. Vi hade problem med splittringar, med gräl, med avund som vi har läst här i dessa kapitel. Hur människorna drogs till vissa ledare, till Paulus, till Apollos, till Kefas, splittrade sig enligt dessa grupperingar. Så det här är nu då sista delen innan vi går vidare till nästa problem. För den här församlingen var en församling med många problem och många synder, som vi kommer att se i nästa kapitel. Förra gången då vi gick igenom verserna 9-13 så såg vi på Paulus beskrivning av hans egen apostlatjänst. Han och de andra apostlarna, vad det handlar om, vad det är att vara en Herrens apostel. Och den bild han gav var en väldigt morbid bild. Han talar om sig själv som en som är dödsdömd, någon som är vigd åt döden. Som vi kan tänka oss hur det var på Romarike, i Romariket på Jesu tid, eller på Nya testamentets tid, hur de dödsdömda kastades in på en arena för att antingen tvingas strida mot varandra i ett stort gladiatorspel, eller att de kastades in inför vilda djur som rev dem till döds. Så den bilden han använder är av någon som är dödsdömd, någon som är vigd åt döden, till en uppvisning och ett spektakel för världen. Och det andra han gjorde, för att i den här föregående texten, var att ta till ironi igen. Ironi för att återigen tillrättavisa korintierna i deras helt upp- och nervända uppfattning av vad det är att vara upphöjd. Eller vad det är att vara andligt mogen, andligt vis. Det gör han genom att visa att hans position, han som apostel och de andra apostlarna, deras position är i världens ögon som att vara en dåre, som att vara svag, som att vara föraktad. Och det jämför han då med korinternas uppfattning om att vara visa eller kloka, som han använder ordet, som han använder här, starka, aktade. En ganska stark ironi av Paulus för att visa hur upp- och nervändigt det har av att vara en tjänare för Herren. Och det tredje han gjorde var att ge oss en bild av hans verklighet som apostel. Vad är det han tvingas genomgå? Vad är det han tvingas genomlida? Hans erfarenhet, så att säga. Och alla apostlarnas erfarenhet för den delen. Det är som att de redan, eller ännu är hungriga. Som att de ännu är törstiga, nakna, misshandlade, hemlösa. Och att de arbetar med sina händer. Allt annat än en position av att regera som kungar, som vi såg att Paulus talade om Korintierna att det var deras bild av sig själva. Och sen fortsätter de att tala om hur han och apostlarna reagerar på denna ställning att vara en dåre i världens ögon, att vara föraktad, att vara svag. Det han säger är att då det blir hånade, välsignar det. Då det blir förföljda här där ut, då folk talar illa om dem, talar det väl om dem. Paulus svar på världens förakt, på människornas hat, är att tala väl, att välsigna, att härda ut, precis som deras korsfäste Herre Jesus talade väl, välsignade och härdade ut på korset. Och han tvingades utstå världens förakt. Och till sist, förra texten, så sammanfattar han det här hela, allt det här, med att förklara hur han och apostlarna har blivit som världens skräp, mänsklighetens avskrap. Två ord som egentligen betyder samma sak. Någonting som är förkastligt, föraktfullt. Någonting som man inte vill ha någonting att göra med. Och att det inte är någonting som är bara i det förgångna, som någonting som Paulus har tvingats vara med om, men nu inte längre en sån situation, visar han med den sista bisatsen där han tillägger, och så är det än idag. Paulus är fortfarande i denna position att vara världens skräp eller mänsklighetens avskrap. Och allt detta då för att visa hur felaktig korintiernas bild är. Deras uppblåsta ögon har fått dem att tro att det som har alla dessa andliga gåvor och har denna världsliga vishet är upphöjd, är någonting som världen ser upp till. Vara aktade. Att det är att vara en Herrens tjänare. Men det är då raka motsatsen. Och med det ska vi då gå vidare idag till dagens text som handlar om Paulus förhållande till korintierna, hans förtrogenhet till dem. Så låt oss läsa vers 14. Jag skriver inte det här för att få er att skämmas, utan för att förmana er som mina älskade barn. Här är alltså orsaken till varför Paulus skriver som han skriver. Hela hans långa tillrättavisning, hans användning av ironi, hans användning av sådana ord som att vara dödsdömd, som att vara mänsklighetens avskrav. Detta är orsaken. Att han inte vill få dem att skämmas, utan att förmana dem som hans älskade barn. När vi har gått igenom dessa verser så har vi sett en annan sida av aposteln, en ovanligare sida, där han använder sig av igen sådana metoder som han normalt inte använder. Han tar till ironi, finner det inte på andra ställen i hans brev, för att tala till Korintien, för att visa hur felaktig deras uppfattning är, för att korrigera den, för att ställa till rätta förhållandet mellan korintierna och aposteln, som nu verkar vara i en dålig ställning. De har börjat kritisera honom, de har börjat attackera honom medan han är frånvarande. De har vänt sig till världslig vishet. Under studerandet av dessa verser är det lätt att få känslan av att Paulus försöker dra samman över korintierna. Han använder just sådana ord eller sådana metoder för att få dem att skämmas. Att ta till ironi. Se hur upp och ner, men hur korkad er uppfattning är av er själva. Av vad det är att vara andligt mogen och andligt vis. Visa hur arrogant och omogna det är. Vem som helst som skulle få ett sånt här brev, och ett brev av aposteln Paulus, skulle antagligen bli väldigt skamsen ifall det lästes upp offentligt. Tänk att du skulle få ett brev av aposteln Paulus och det här skulle vara vad han skriver till dig. Skulle jag åtminstone känna mig mycket skamsen. Så det, man kan lätt se att det här är ord som drar skam över Korintierna. Jag nämnde det också i tidigare predikningar att Paulus gör det av den orsaken. Men nu skriver han att han inte gör det. Men poängen här är inte den att Paulus inte alls har för avsikt att dra skam över den, utan att det inte är hans huvudavsikt, hans huvudpoäng att få dem att kämmas. Det är en naturlig följd av hans tillrättavisning, av den metod han använder, att ironisera, att tala om sig själv som någonting, som någon dödsdömd, som ett skräp. För att detta har den effekten att man känns över sin egen felaktiga uppfattning. Men det ultimata skälet till att han skrev som han gör är för att förmana dem som sina älskade barn. Sina älskade barn. Så ordet förmana, det är för tämligen viktigt här. Vad är det Paulus egentligen är ute efter med det här? Vad betyder ordet förmana? Det kommer från grekiskans nytheton, tror jag uttalet det. Det har då betydelsen att förmana med avsikten att tillrättavisa utan att provocera eller förbittra. Alltså ett ord som han använder för att tala till sina, inom citationstecken, älskade barn. Har man ett älskat barn så är detta den tillrättavisning, den förmaning man vill ta till. Någonting som inte lämnar en känsla av provokation eller förbittring. Som Paulus talar om i några av sina andra brev. Föräldrar, reta inte upp era barn. Utan förmana dem utan att provocera, förmana dem utan att förbittra. Så han visar här en sida av att vara en kärleksfull fader för den. Det är det ord han använder själv här, som en kärleksfull fader som har sina älskade barn. Han vill få sina älskade barn som har gjort någonting dumt, som har varit dåraktiga, att vända om, att göra någonting fiffigt, att göra någonting vist, att komma tillbaks till en sund väg. Så han vill undgå det misstag som vi så prästen Eli göra i första Samuels boken. Om ni kommer ihåg första Samuels boken, det inledande kapitlet handlar om förstås Samuel, men också om prästen Eli som han var i tjänst hos. Han hade två söner, den här prästen Eli, som var onda, som syndade mycket, som fick folket att förakta prästtjänsten, folket att förakta offret som bars upp till Gud. Och det här fick då som resultat är att han inte förmanade dem, att han inte tog vara på tillfället att förmana dem som sina älskade barn. Fick det resultatet att det, båda barnen, båda hans söner och han, prästen Eli, dog. En tragisk död då filisterna kom och segrade över Israels barn. Dödade då Elis söner och erövrade Herrens förbundsark. Tog den till filisternas land. Och detta fick då den här gamla prästen Eli, han var gammal vid det här tillfället, att dö av sorg. Han föll bakåt och bröt nacken, står det i första Samuels boken. Så här vill nu då Paulus, till skillnad från prästen Eli, verkligen ta till vara tillfället att förmana sina älskade barn. Han vet inte hur många chanser han har att förmana dem. Hur många år kvar han har i livet. Hur många tillfällen han har att skriva brev till dem, att besöka dem. Vill ta till vara också detta tillfället. Förmana dem, visa dem det här är fel och det här är rätt. Vänd i den rätta vägen. Vänd tillbaks till det jag undervisa dem, lärde er om då jag var hos er. Där är han nu i Efesus, skriver detta brev. Om man ser på en karta över Medelhavet, så ser man att Efesus är inte väldigt långt borta från Korint, men på den tiden var Efesus väldigt långt borta från Korint. Du fick resa flera månader oftast för att ta dig till Korint, om du skulle ta dig landvägen eller till sjöss. Havet där och sjöresorna där kunde vara mycket förräderiska. Många skepp gick under i stormar i många rev. Så han är, trots att han är geografiskt sett, åtminstone i vår värld sett, väldigt nära, så är han ändå långt ifrån korintierna. Han tar därför till ironiska, förutmjukande ord för att förmana sina älskade barn. Ska han skriva ett brev till dem, så bör det vara ett brev som gör avtryck, som får dem att inse vad det gör för fel, vad det är, det har för dårskap i sig. Så detta är då orsaken till att Paulus använder ord som att han och apostlarna är som folk vigda av döden, som världens skräp, mänsklighetens avskrat. Fick antagligen många korintierna att kännas, får vi hoppas och tro. Men hans främsta avsikt var att förmana dem som sina älskade barn. Många av korintierna hade med stor sannolikhet talat illa om honom. Jag sitt tidigare i brevet hur de har börjat splittra sig i olika grupper igen. Det var det problem som vi utgick från här i kapitel 1, det som vi har hållit på och behandlat, som har gått igenom flera kapitel. Hur de har splittrat sig och hur vissa har talat emot Paulus, använt hårda ord mot honom, blivit som hans fiender. Men Paulus igen, för att se de här verserna som vi såg på förra gången, talar väl om den, förmanar den, talar till dem som det är hans älskade barn. Alla som har fått barn någon gång, varit med om hur de har blivit födda, hur de har vuxit upp, hur de har fått mer och mer kunskap, blivit mer och mer mogna, får man tro, gör och ser allt, inser hur mycket fel det gör, hur mycket misstag det gör, att det gör ens egna fel, och det säger nej, 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 gör inte det, jag har gjort det fel, gör inte du samma sak, vill ta vara på tillfälle, vill förmana, gör inte samma sak, undvik det här. Ingen vill bara skämma ut sina barn och lämna dem utkämda, lämna dem förbittrade, lämna dem provocerade, lämna dem ett sådant stadium. Nej, man vill förstås förmana dem, visa dem att det är ens älskade barn, att det ska bli så mycket visare, så mycket klokare än vad man själv är. Det är det som Paulus gör. Och hur innerligt Paulus verkligen vill korintiernas bästa, det ser man också i hans andra brev, eller egentligen tredje brev, men det som kallas för andra korintierbrevet, kapitel 12, vers 14 och 15, skriver han så här: det är nu tredje gången jag är redo att komma till er, och jag ska inte ligga någon till last. Jag söker inte det som är er, utan er själva. Barnen är ju inte skyldiga att svara åt sina föräldrar, utan föräldrarna åt sina barn. Jag ska med glädje offra allt och själv låta mig offras för era själars skull. Detta är Paulus vilja, detta är hans kärlek för sina korintiska andliga barn. Intentionen, hans ord är klar. Så med dessa ord så spinner han då vidare på det här ämnet. ämnet om en andlig fader och andliga barn i nästa vers, vers 15. För även om ni skulle ha 10 000-tals uppfostrade i Kristus, så har ni ändå inte många fäder. Det var jag som i Kristus Jesus födde er till liv genom evangeliet. Bilden av fader och barn som används här i, här efter, har efter stark anknytning i Paulus starka känslor för korinterna. Han vill verkligen deras väl. Det är inte långsökt att börja dra paralleller till det många bilder av fader och son, eller fader och barn. Beskrivningar som används i Bibeln. Vi kan tänka på liknelsen om den förlorade sonen. Om hur sonen återvänder hem efter att ha slösat bort hela sitt arv från fadern. Och vad gör fadern? Han kommer emot honom. Han möter honom. Tar honom till sig. Ger honom allt han behöver. Slaktar den gödda kalven. Ordnar en fest för honom. Ser i den liknelsen hur kärleksfull fadern är för sin son. Eller ni kan tänka på Ordspråksboken, där det finns många fadersån bilder. Författaren av Ordspråksboken är som en fader som talar till sin son. Son, sök visheten. Det ord som ofta används i Ordspråksboken. Men framför allt så ser man beskrivningen av Gud som alla troendes fader. Som det främsta exemplet på faders son eller fader-barn relation som finns i Bibeln. Och det är ord som används ofta om den relation som vår himmelske fader har till sina barn. Att han älskar dem. Han älskar dem. Som första Johannes 3 säger: se vilken kärlek fadern har skänkt oss, att vi får kallas Guds barn. Vilken kärlek fadern har skänkt oss, att vi får kallas Guds barn. Så med detta vill Paulus visa sin förtroliga inställning till korinterna, hans kärleksfulla ställning eller inställning till dem. Och att det nu har uppstått kritik mot Paulus, att han känner på sig att det finns en tilltagande, en växande skara människor som är anti-Paulus. Som är emot honom bara för att han är Paulus. På grund av den han är. På grund av det han har gjort. På grund av det han har sagt. På grund av det han lär. Han vill visa att han inte på samma sätt vänder sig emot den. Han ser dem som sina älskade barn. Han är deras andlige fader, och det är hans kärleksfulla andliga barn som han en gång födde då han kom till Korint, då han grundade församlingen, då han var som den första som ledde dem till tron. Som den första som predikade evangeliet om Kristus Jesus för dem. Var som en andlig far som födde dem till tron. Gav dem evangeliet. Genom denna predikan kom det till tron. Under denna vistelse, 1,5 år, står det i Apostlagärningarna att han var hos dem. Så har många grundade han denna församling, och det kom många människor till tro, både judar och greker. Men nu finns det alltså en grupp som är starkt emot honom. Som svar på detta tar nu Paulus till denna bild av fader, son eller fader, barn. För att försvara sin egen ställning och för att uppmana till att följa hans exempel. Så det första alltså som han gör med denna bild är att visa att han verkligen är deras far. Inte en fysisk far, inte en biologisk fader, utan en andlig fader. den enda, deras enda andlige fader, inte en fader på samma sätt som Gud är vår far, men en far på det sättet som den första som predikade evangeliet för dem. Det fanns ingen annan som var först med att göra det. Det fanns ingen annan som var först med att tala om evangeliet. Han var där, han förklarade, han utsatte sig själv för faror för att föra till dem evangeliet om Kristus Jesus. Så Paulus var den första och den enda andlige fadern till dessa korinter. Andra lärare kommit efter honom. Läser om Apollos som kom efter Paulus till Korint och verkade där. Och även andra lärare verkade i Korint under denna tid. Predikade, undervisade. Och det ser vi här av ordvalet som han har. Även om ni skulle ha 10 000-tals uppfostrade. Ordet för 10 000-tals egentligen en stor mängd. En oändligt stor mängd. Om hela världen skulle vara era uppfostrare, så har ni fortfarande bara en fader. Den enda som har fört er till liv genom evangeliet. Ordet för uppfostrare har i grekiskan en betydelse egentligen av en slav som tjänade sin herre genom att föra sin herres barn till skolan eller undervisa dem, ta hand om dem, fostra dem. Det är vad denna ord uppfostrare betyder här. Vi har ingen motsvarighet i dagens samhälle, vi har inga slavar på det sättet. Men det var det ordet som Paulus använde här, den betydelsen. Någon som egentligen inte var en del av familjen, finns det inte biologiskt sett, utan någon som var som en slav under familjefadern, familjens herre. Och i detta sammanhang så är det då därför mycket sannolikt att Paulus här inkluderar alla dessa andra lärare som har kommit efter honom till Korint. Så som Paulus, Apollos, eventuellt också Kefas, även fast vi inte har några bevis för att Petrus någonsin var i Korint, så finns det en möjlighet att han inkluderar också Petrus här i detta andra lärare som uppfostrare, som har tagit hand om det barn som Paulus födde med sin predikan om evangeliet. Det är dessa 10 000-tals uppfostrare, både gångna som Apollos eller framtida som skulle komma och verka i församlingen där. Han gör det inte för att förringa deras uppgift eller förringa deras tjänst, att säga att ni må ha 10 000-tals och de har alla ingen betydelse, ni ska bara lyssna på mig. Där han gör det istället för att visa sin unika ställning till korinterna. Hans ställning som den enda som kom till dem i början, som var där hos dem, som kämpade mot judarna som inte ville tro, som kämpade mot de grekiska filosoferna som förkastade vad Paulus sade. Den enda som förde dem till tron i början, som predikade evangeliet. Det den första punkten. Och det andra, för det andra så använder Paulus denna bild av fader-barn-relation för att korinterna ska följa hans exempel. Som barn bör följa sina föräldrar, deras exempel, så vill han att dessa hans andliga barn ska följa honom i hans exempel i sitt liv, i sina liv. De ska imitera på samma sätt som små barn imiterar sina föräldrar. Ser vad de gör, hör vad de talar och gör sen på samma sätt själva. Så vill nu Paulus att korinterna ska imitera hans liv, göra som honom, ha honom som modell för det kristna livet. Så notera då här att Paulus använder i Kristus Jesus här i den här versen. Och det är det centrala. Vi får inte glömma det centrala här i denna bild, i denna relation som Paulus använder. Vi talar mycket om vem Paulus är och vem Apollos var och vem Korintierna var. Men det centrala i det här är fortfarande Kristus Jesus. Det får inte glömmas bort. Det är det centrala i hela Paulus relation till Korintierna. Om inte Kristus Jesus finns, så är deras relation värdelös. Det måste bygga på deras gemensamma tro. Det måste bygga på denna perfekta gudamänniska, på hans verk, på hans person, om det ska ha någon betydelse. Så igen, detta är då det centrala i denna relation, i Kristus Jesus. Paulus är som en far för dem i Kristus Jesus. Inte igen på samma sätt som Gud Fadern är en far för oss, men en far på det sättet att han är den som har undervisat dem, som har varit med dem hos dem där i Korint, lett dem på vägen, stött dem, blött med dem, gråtit med dem, glätt med dem. Jag tror inte jag fick det ordet rätt, men vi fortsätter ändå. Varit hos dem, levt deras liv. Han har varit en fader på det sättet för dem. Vandrat den väg som de kommer att behöva vandra. Visat exempel för dem. Ända från början av detta brev så har evangeliet varit Paulus centrala fokus. Det går inte att undgå att se hur centralt det är i Paulus förkunnelse, i hans predikan. När han har gått igenom denna långa del om världens vishet och Guds vishet. Att Guds vishet är detta evangelium om Kristus Jesus. Hur mycket högre det står än världens vishet. Att Paulus predikar Kristus som korsfäst. Som korsfäst, detta evangelium om liv genom vår korsfäste Herres död. Detta är Paulus återkommande fokus genom detta brev och genom alla hans brev, genom hela hans liv för den delen. Att predika Kristus och honom som korsfäst och visheten från ovan. Guds vishet är just denna. Korsfäste Kristus. Så han har varit en andlig fader i detta konstanta predikande av Kristus Jesus. Och vi har alla andliga fäder på samma sätt som har predikat evangelium för oss någon gång i vårt liv. Om vi är gamla så ser vi tillbaka på det förgångna där vi hade vår andliga fader eller våra andliga fäder. Som visade oss vägen i Kristus Jesus. Som förklarade om och om och om igen. Vem Kristus är. Vem hans person är. Vad hans verk är. Vem vi är. I jämförelse med Gud. Varför vi behöver honom. Varför evangeliet är Guds kraft till frälsning. Detta är denna fader som Paulus är för Korintierna. Och nu vill han, för att visa sin kärlek till Korintierna, sända till dem Timoteus. Timoteus som själv är en son för Paulus. En son. Eftersom Paulus av en eller annan orsak är förhindrad att komma till Korint, så gör han det näst bästa. Det är att sända Timoteus till dem. Timoteus. Så att de ska lära av honom. Av Timoteus alltså. Vad det är att vandra i Herren. Så poängen här i denna vers är klar. Det är att i Kristus Jesus har det Korintierna. Och vi för den delen. Vi som läser denna text. I Kristus Jesus har vi blivit födda till liv. Det är honom vi har blivit födda på nytt. Detta evangelium om Kristus som Guds son, Guds vishet, Guds kraft till frälsning är den kraft som förde oss till liv genom någon människas predikan, genom ordets förkunnelse. Det är det budskap som Paulus har förmedlat och fortsätter att förmedla. Och som andra män eller kvinnor, människor som Gud använder, fortsätter att förkunna för att föra människor, syndare till liv. Föra dem på nytt till liv. Så därför bör Korinthierna nu så mycket ivrigare söka att bli lik sin andlige fader. Paulus eftersträva att göra som han gör, leva som han lever, vara beredd på att lida som han lider, att ta emot världens förakt som han tar emot den, att reflektera sin Herres härlighet där han är korsfäst, på samma sätt som Paulus reflekterar Kristus Jesus. Detta är centralt i Paulus relation med korintierna. Och med det fortsätter vi in på nästa vers, när vi ser ännu en noggrannare förmaning till att följa hans exempel. Vers 16. Därför ber jag bli mina efterföljare. Mycket tydligare än det blir det inte. Mycket kortare än det blir det inte. Därför. Alltså på grund av Paulus unika ställning, hans ställning som deras andlige far, deras, den första som förde dem till tro, den första som predikade evangeliet, som grundade församlingen. På grund av detta, på grund av hans unika ställning till dem, bör de nu så mycket ivrigare söka att bli som han gör. Inte att bli som syndaren Paulus, utan att bli som den Paulus som lider på samma sätt som hans Herre led före honom. Det bör söka, det bör sträva att leva i enhet med den modell som nu Paulus har satt framför dem. Bli som dödsdömd i världens ögon, som föraktad, svag, korkad. Vi var redan inne på det tidigare, att barn försöker imitera sina föräldrar, tar efter deras sätt, deras ord, har dem som sin modell för att leva. När vi kommer in i det här livet vet vi ingenting. Det vet inte hur man beter sig, det vet inte hur man talar, det vet inte hur man äter. Allt behöver de bli lärda, förutom att synda. Och det tar det förstås från det som det är närmast, och det är sina föräldrar, sin far, sin mor. De söker sig till dem och ser på dem, iakttar dem och gör på samma sätt. Och det är förstås det också som Paulus talar om här. De ska imitera. Men det är inte bara imitation som menas här, utan att också leva ut de instruktioner som han ger dem. Den undervisning som ges åt dem. På samma sätt som vi instruerar våra barn, vi som har barn, det är ni som har barn. Ge dem undervisning, ge dem instruktioner, fostra dem, förmana dem. Så vill vi att vi ska leva ut dessa instruktioner. Så att det tar sin modell från detta. Från föräldern. Snarare än att vi imiterar in i varje enskild detalj. För vi vet att vi är syndare. Vi vet att vi gör fel. Vi vet att vi inte alltid är perfekta som vi borde vara. Vårt tålamod räcker inte till. Vårt kärlek inte alltid som den borde vara. Vår ilska stiger fram. Att inte imitera alla detaljer, utan att följa modellen. Och att kunna äta ordentligt, att kunna bete sig normalt, att kunna sitta stilla, ta efter denna modell. Det den betydelsen som Paulus menar med dessa ord, bli mina efterföljare. För Paulus svar, som vi vet från hans liv i Nya Testamentet, främst i Apostlagärningarna, att han var en kringvandrande evangelist utan ett fast hem, att han inte hade en plats som han kallade sitt, inte ett ställe som han ständigt bodde på, utan att han for från församling till församling på olika resor. Han var utan hem på det sättet. Men inte alla i Korint var kallade till att vara kringvandrande evangelister som for ut på missionsresor hit och dit och överallt. Förstås är det inte så heller i denna dag. Vi alla är kallade till att vara som kringvandrande evangelister och predikanter eller förkunnare som reser hit och dit och aldrig hålls hemma. Och Paulus var kallad till att skriva ner en stor del av Nya Testamentet. Den heliga ande använde honom för att författa alla dessa brev som vi har av Paulus. Men ingen i Korint, vad vi vet, blev kallad till att skriva ner en endaste bok, ett endaste ord i skriften. Men framförallt ljuset av det verset som vi har gått igenom, i synnerhet det som föregick den här texten, så var Paulus kallar till att lida, till att vara som en dödsdömd inför världen, att vara som en som man ser som skräp, som avskrap i sitt liv som aposteln. Han hade blivit som någonting som man skrattar åt eller vänder bort blicken från. Att han har blivit kallad, som vi vet av kyrkohistorien, till att ge sitt liv åt Herren Jesus, att dö som en martyr för honom. Men det är inte allas kall. Alla är inte kallade till att bli som världens skrep, som att vara som en dödsdömd, en Herrens dödsdömd inför världen. Alla inte kallade till att lida och dö som martyrer. Även om många är det, så är inte alla det. Aposteln Johannes, vad vi vet från kyrkohistorien, dog inte en martyrdöd, utan levde till en hög ålder. Det är inte allas kall. Så uppmaningen här, bli mina efterföljare, alltså inte kopiera mig i varje enskild detalj. Bli som en som reser omkring i hela Romariket. Bli som en som skriver ner alla dessa brev. Bli som en som dör som martyr för Kristus. Utan ta efter den modell som jag sätter fram. Efter mina instruktioner. Efter min undervisning. Följ den, bli som min efterföljare i detta. Ni följer det jag säger och instruerar er om. Så det är det som Paulus talar om här. Den här uppmaningen som vi såg i vers 12 och 13. Att när vi blir hånade välsignar vi. Det är att följa den modell som Paulus satte fram. Och som ursprungligen vår Herre Jesus satte fram. Då han blev hånad, välsignade han. När vi blir förföljda, härdar vi ut. Vår Herre Jesus blev förföljd ända till döds, men härdade ut. Och när folk talar illa om den, talar vi väl om den. Vi sätter inte ont mot ont, utan använder oss av sanningen, av det goda, för att kämpa mot det onda. Det är detta Paulus ber dem att bli. Hans efterföljare är detta. Men vissa menar då här att Paulus nu är den som blir upplåst. Att han lyfter upp sig själv. Se på mig. Bli som den jag är. Bli som mig. Jag är den perfekte kristne. Jag är den som är andligt vis och andligt mogen. Jag är den som är upphöjd. Bli som mig. Så gör Paulus det för er som korintierna gör. Gör sig skyldig till samma sak. Att det ska bli hans efterföljare. Borde han inte kalla den att bli Kristi efterföljare? Men det är då att förstås missa hela poängen med det Paulus säger. Det är att läsa någonting in i texten som Paulus inte menar. Inte har som avsikt här. Den kontext vi befinner oss i, det är inte alls otydligt att se att Paulus menar, eller att Paulus inte menar att korintierna ska bli Paulus lärjungar eller Paulus efterföljare. Vi ska bilda en Pauluskult. Detta går ju igen då emot det som vi såg i kapitlet om att vissa säger att det är av Paulus. Nej, det är ju det som Paulus kallar korintierna till och oss till, är att bli efterföljare av det han gjort och det han undervisar om. Det Bibeln undervisar om. Det Gud undervisar om. Evangeliet. Kristus Jesus. Personen Kristus Jesus. Hans liv. Hans verk. Ska vi bli efterföljare till. Och vi tar vår främsta. Eller våra främsta. Vi tar våra exempel. Hos dem vi känner. Hos våra andliga fäder. För korintierna. Var det aposteln Paulus. För dem i Jerusalem så var det många av de andra apostlarna. Aposteln Petrus. Och Jakob, Jesus bror. För oss är det någon annan. Så Paulus lämnar inte korintierna enbart med tillrättavisat sinne. Han vill också att deras gärningar ska reflektera allt det han har undervisat om. Allt det han har tillrättavisat dem om. Att det inte bara ska bli visa kristna som har all huvudkunskap, men som inte lever som kristna. Att de ska reflektera Kristus Jesus i sina liv. Att de bör leva för Kristus, inte bara i kunskap utan också i praktiska handlingar. Och för detta ger han dem sig själv som ett konkret exempel. Vill ni ha någon att titta på? Titta på mig. Titta på hur jag har levt. Titta på hur jag har gjort för att leva för Kristus skull. Och lida för Kristus skull. Bli mina efterföljare i detta. Att ni i ord, i tankar, i gärningar strävar efter att reflektera och uppvisa Herren Jesus inför världen. Precis som jag gör när jag reser omkring, när jag undervisar, när jag blir jagad från stad till stad och tvingas utstå hål och förakt. Bli mina efterföljare i detta, att lida för Kristus, att uppvisa honom inför världen. Paulus lyfter alltså inte upp sig själv, utan som den goda pedagog han är så ger han dem ett fysiskt konkret exempel i sig själv som det kan ta modell av. Och det vill han än konkretisera här med vår sista vers idag, vers 17. Vers 17. Just därför har jag sänt er Timoteus, mitt älskade och trofasta barn i Herren. Han ska påminna er om mina vägar i Kristus Jesus. Det jag lär ut i alla församlingar. Överallt. Så mycket ivrar Paulus för korintierna. Att han sänder dem. Timoteus till dem. Vem var Timoteus? Varför är det så tydlig handling av kärlek som Paulus gör här? Att han sänder Timoteus. Timoteus var en person som omnämns flera gånger i Nya Testamentet. I apostlagärningarna, i Paulus brev nämns han på flera ställen. Det finns två brev som är skrivna till denna Timoteus. Första och andra Timoteus brev. Ett av dem som nämns hans mormor. Det var båda troende. Undervisade Timoteus redan från det att han var ett barn i skrifterna. Så, och det omnämns också här i första, samt i första och andra Timoteus brev, att han är Paulus barn i tron. Antagligen på samma sätt som Korinthien så var han en av de första att förklara och undervisa och predika evangeliet för Timoteus, så att han kom till tron. Han var som ett barn för honom i den bemärkelsen att han också med sin undervisning och sin tjänst hade fött Timoteus till ett andligt liv. Det står vidare också i, man läser i Nya testamentet, att han var hemma från en stad som heter Lystra, dagens Turkiet. Han var grek. Timoteus var därför oomskuren. Han var inte omskuren som judarna, men han led omskära sig just för att kunna förkunna för judarna, för att kunna tjäna dem ännu ivrigare. Led han omskära sig för att inte stöta sig med de judar som var mycket noga med att hålla fast med vid Moselag, allt som stod där vid omskärelsen och så vidare. Och Paulus var också en som, nej, Timoteus var också en som följde med på flera av Paulus missionsresor. Han utförde också egna missionsresor. Han var så att säga väldigt lik sin fader, andlige fader Paulus, på många sätt. Han är också gemensam författare till flera av Paulus brev i Nya testamentet, bland annat det andra Korinthierbrevet. Så det är nu denna Timoteus som Paulus sänder till korintierna. De ska ha ett konkret exempel att efterfölja. Det som är intressant att notera här, hur bekant Timoteus antagligen var för korintierna. Det är första gången han omnämns i detta brev. Han introduceras inte på något sätt, utan det enda som Paulus säger här är att han mitt älskade och trofasta barn i Herren. Så antagligen visste korintierna genast om vem Timoteus var, vad han hade åstadkommit. Vi ser också från Apostlagärningarna 18 där då läser om den här första vistelsen i Korinth för Paulus, då han första gången kom dit. Timoteus vid ett senare tillfälle också kom till Korinth, så han var med honom just i ett senare skede i Korinth, var med där och tjänade, undervisade antagligen. Så han var största sannolikhet en känd person för dem, någon som de visste vem det var. Så det behövs ingen längre introduktion för att visa vem Timoteus är. Och det uppdrag som han nu då ska utföra är att han ska påminna om mina vägar i Kristus Jesus. Och detta visar att Timoteus skickas som en ersättare, om man kan kalla det för det. En ersättare för Paulus. En som ska agera med hans mandat och hans auktoritet. Någon som ska visa hur man lever och hur man vandrar Kristi vägar i Paulus ställe. Timoteus är alltså så kär och så lik sin andlige fader och sin medtjänare Paulus, att han utan problem kan skickas istället för Paulus. Och han har samma effekt som om aposteln Paulus själv skulle vara där. Så ordet vägar ännu. Vi ska ta och titta på det också. Vägar i Kristus Jesus står det här i Svenska folkbibeln. Så ordet vägar innefattar då såväl lära som handlingar. Både förstås då förstås som hela den kristna undervisningen. Hela Guds ord. Det vi vet av Paulus brev är att han ofta delar upp dem i två delar. Först teologi, sen praktisk lära. Det är den andra delen, den här praktiska levern som nu korintierna igen behöver bli påminda om. Ha ett konkret exempel att se till, och därför skickas Timoteus till dem. Och det är ett mönster som han också gör på andra ställen. Inte bara för korintierna, hur problematiska de må vara, så är det en universell sanning som Paulus fastslår här ännu i sista bisatsen. Det jag lär ut i församlingarna överallt. Överallt. Ni är inte specifika så att ni får specifik undervisning, utan det är samma undervisning. Det är samma praktiska teologi, samma praktiska gärningar som överallt. I Galatien, i Rom, i Efesus, i Jerusalem. Överallt där det finns kristna. Och samma undervisning. Också vid denna dag. Också här i detta land med en helt annan kultur, en helt annan tid. På samma undervisning. Samma praktiska råd. Som korintierna fick. Som romarna fick. Som efesierna fick. Som judarna fick. Det är inte unika på det sättet. Och ingen kristen är unik på det sättet. Ingen församling är så unik så att den får en speciell uppenbarelse från Gud. Alla har samma ord, samma bibel, samma Guds ord, samma uppenbarelse. Ingen är unik så att vi får en speciell syn från Herren. Nej, alla blir undervisade från samma sanning, samma ord, samma budskap. Och det är ett budskap som lärs ut. Ett budskap som lärs ut. Ingen blir kristen på eget bevåg. Ingen går in i en grotta eller reser ut i öknen och blir kristen där. Tro kommer genom predikan. Predikan i kraft av Kristi ord. I en församlingskontext. Med trofasta församlingsledare. Med trofasta predikanter. Med trofasta tjänare. Som Paulus. Som Timotheus. Som Apollos. Som alla de tjänare som genom åren har predikat Kristus och honom som korset. Endast så kommer man till tro. Inget annat sätt finns. Ingen annan väg finns. Det gäller än idag. Det gäller alla oss. Och alla de som söker sanningen där ute, som tar till olika metoder. Ta till världens vishet för att söka sig en väg. Att hitta fram till sanningen. New age. Andlighet. Mystik. Allt sådant. Eller genom olika gärningar. Genom att be sina olika böner varje dag. Genom att offra sina offer varje dag. Genom att göra bikt, genom att bli döpt, genom att ta emot nattvarden eller någonting annat. Många sätt har prövats. Alla är fel. För det finns ett sätt. Det är genom Guds ord. Det är genom predikandet av Guds ord. Och det är genom att följa sådana exempel som ställs framför oss. Gud ställer alltid fram exempel för var och en av hans barn att följa. Ingen är så ensam. Ingen är så övergiven att det inte har en andlig fader. Att det inte har ett exempel att följa efter. När du kommer till tro. När du får dina ögon öppnade. Så är det genom någon annan människas förkunnelse. Dess trofasta vittnesbörd om Kristus Jesus. Följ det exempel som Gud ger dig. Ta vara på det. Ta vara på undervisningen du hör. Bli inte som korintierna som söker sig bort. Som söker sig efter andra vägar. Som trodde att världen hade någonting att erbjuda. Som de inte hade fått genom undervisningen. Genom Paulus och Apollos och de andra apostlarna. Ni sök den väg som Gud har förutbestämt, den som han har ordnat, som han i sin vishet har lagt ner för dig. Om det är att följa ett exempel av lidande, ett exempel av förakt, ett exempel av att bli som världens skräp, som i Paulus fall, blir du det då också. Följ det exempel som Gud ställer fram. Bli inte som de dåliga exemplen som vi alla har runt omkring oss hela tiden. De många dåliga fädersgestalter som vi konstant ser. Om vi inte har en far själv som har varit en dålig far. Vissa av oss har haft bättre eller sämre fäder, så har vi alltid andra exempel att se på. Ta vilken serie som helst och se alla möjliga problem i den här. En dåliga fäder, dåliga mödrar, dåliga relationer. Det är inte svårt att hitta. Ni sök det sätt som Gud har satt fram. Den andliga far som han har gett dig. Det exempel som han har gett dig. Och sök hans ord, hans undervisning, som är det enda sättet som för människor till frälsning. Också om du är utan Gud i denna dag. Också om du står där som en syndare, överbevisad om din synd. Sök Gud. Sök honom i hans ord. Sök honom där han har uppenbarat sig. För alla sina heliga. I alla tider. Sök honom. I hans sanning. I hans vishet. I hans styrka. Paulus. Apollos. Petrus. Alla apostlarna. Var utsända. Tjänare som förkunnade detta ord, som förkunnade denna Kristus Jesus. Han är ditt hopp, han är din frälsare. Men det enda sättet som du kan få veta om honom, det enda sättet som du får dina ögon öppnade, är genom att vända dig till Guds ord. Trösta på det, lyssna till det, lyssna till det trofasta tjänare som Gud har satt i ditt liv. Det andliga fäder som han har gett dig. Följ deras exempel. Bli som deras älskade barn. Detta reflekterar framför allt vår himmelske fader och hans kärlek till sina barn. Att han utgav sig själv. Han sände sin son för att dö i syndares ställe. Han sökte syndarna. Han sökte dem. Och fann dem. Han är den kärleksfulla guden. Som har visat oss stor kärlek. Genom att göra oss till sina barn. Denna perfekta fader-barn relation. Är den som vi alla söker och strävar efter. Gör det även du. Denna dag. Låt oss be. Kära himmelske far, vi påminns denna söndag om din tjänare, aposteln Paulus, om hans liv, om hans verk, om korintherna, om deras relation. Och ser, far, vår egna relation till dig, vår relation till våra andliga fäder. Det som först förkunnade evangelium för oss. Åh Herre, vi vet att vi, likt korintierna, många gånger har kommit i korta. Vi har inte följt det exempel du har gett oss. Vi har inte sökt undervisningen och instruktionerna i ditt ord. Vi har vänt oss efter världslig viset. Vi har vänt oss efter olika metoder i den här världen. Åh Herre, förlåt oss. Hjälp oss istället att förkunna, vara trofasta, likt Paulus, i motgång, i medgång, i lidande, i glädje. Förkunna vår Herre Jesus Kristus tills dess han kommer. Och vi skulle på samma sätt kunna vara andliga fäder, fädrar till det som kommer till tro. genom att de hör ordet bli förkunnat. Åh Herre, vi vet att tron kommer genom predikan. Använd då vår förkunnelse, använd vår tjänst för att föra människor till tron. Åh Herre, må det också kunna följa ett exempel, må vi kunna vara ett exempel åt dem, lyfta fram en modell som är baserad på den relation vi har till dig, Fader. Denna kärleksrelation som kommer från dig, som vi inte är förtjänta. Åh Herre, må vi kunna reflektera den och vara exempel för den. Och Fader, för den som har hört dessa ord, som har fått synden tydligt klargjord inför sina ögon, som har insett sitt behov av en frälsare. Fader, fräls dem denna dag. Fräls dem denna kväll, denna söndag. Åh Herre, för dem till tro, så som du förde oss till tro en dag. Åh Herre, var dem nådig. Visa att du är denna sant kärleksfulla Fader, som låter oss bli dina barn. Åh Herre, hjälp oss att reflektera denna sanning inför en otroende värld. Fader, vi ber allt detta för ditt namns ära, i Jesu namn. Amen. Amen.